Leijonen tuu US Bronx, men hur det ska man riktigt vara?
För att citera Kari Jalonen, bara fegisen trycker på bromsen.
Det här är Yle Sportens NHL-podden, Anders Nordensvall, Mattias Simonsen och Toffe Herberts. Sen sist och slutligen exakt så som man visste den före turneringen. USA och Kanada spelade i final, en final som gick hela vägen till en förlängning där USA sen vann och Finland tog hand om bronset.
Så gick det, och jag tycker att vi nu ska lyfta oss själva lite här och konstatera att we are all the winners, som det hette i en väldigt dålig hockeylåt någon gång på 90-talet. För att det gick ju som så att vi alla fick lite rätt här. Mattias sa redan för ett halvår sedan att Teuvo Teräväinen kommer att göra ett dåligt OS, och det gjorde han. Anders räddade äran när han satt, det vill säga han fixade så vi hade Sverige före Finland i powerrankingen, och det tackar vi Anders för Finland. Han ville ha Finland före, och Finland var ju före Sverige på alla sätt i den här turneringen, både i slutplacering och medaljplacering och inbördesmöte, så där tack till Anders. Och så när ni for iväg i någon form av hybrismoln i början på den här veckan, och ena skulle ha Finland som olympiska mästare och andra skulle ha Finland som silvermedaljör, så höll jag i alla fall lite på gas på bromsen och gasade inte iväg helt och konstaterade att Finland tar brons i den här turneringen. Så vi har haft våra moment allihopa, och sammantaget har vi haft rätt när det gäller det mesta det här, i den här turneringen. Alla, om man tar bästa tipsen från Mattias och bästa från Anders och bästa från mig, så blev det ungefär exakt så som det sen gick sist och slutligen, va?
Alltså vilket lagarbete, men före vi går vidare så måste jag säga att tack Toffe för det där, för nu började den där jävla We Are All The Winners att spela nonstop i mitt huvud. Det här förlåter jag dig aldrig. Det här, men alltså ja, vi hade varit lite mer optimistiska med Mattias. Mattias speciellt skulle ha det där Finland i final, men jag måste nog säga att nu när jag tittar på den här finalen mellan Kanada och USA, så kommer jag bara inte över det, att vilken missad chans för Finland att ta sig till final. Det är någonting som det där kommer att svida verkligt djupt, för att det där Kanada var ju spelmässigt ungefär lika mycket före USA på isen än vad det var, som det var mot Finland.
Jag vill mer att tolka på det här sättet att Finland, vi finländare inte behöver vara lika sura på Lejonen för att de blev så tillbaka pressade mot Kanada, för att Kanada lyckades pressa tillbaka USA precis lika mycket. De fick inte bara utdelningen där, de var ju himla nära, men darra på manschetten, fick inte in den. Men jag tycker liksom att, för det blev ju, och jag var en av dem också som tyckte att det var himla dåligt av Lejonen att låta Kanada ta över matchen på det där sättet. Men sist och slutligen så tycker jag att den här finalen sen igen mellan USA och Kanada visar att det inte nödvändigtvis är så att man ens behöver tillåta Kanada att göra det, utan att de nog har spelare som bara kan ta över också helt utan att man behöver tillåta dem att göra det.
Nej, men sen kan man ju också vända på saken. Man kan ju se det också från andra hållet. Vi spelade in senast vi snackade om det här var inför matchen mellan Finland och Kanada. Och Tjeckien skakade ju om Kanada också spelmässigt på ett sätt som jag tycker att Finland skulle ha varit kapabelt att göra. Tjeckiens match mot Kanada var otroligt mycket jämnare spelmässigt än vad Finlands match mot Kanada var. Och det är klart att alla matcher är olika, och jag vill ju inte påstå att USA medvetet drog sig tillbaka på det sätt som Finland gjorde. Och därför tycker jag det finns en skillnad där. Jag håller med om att det här kanadensiska laget var jättebra och underströk det. Trots att det blev finalförlust så visade Kanada att de spelmässigt var det bästa laget i turneringen. Men jag tycker inte ändå att det är någon ursäkt för att börja spela sarg ut så tidigt som Finland gjorde. Ha den inställningen som Finland hade. Jag tycker att det blir 9-31 i mål i skottstatistik i andra och tredje perioden i semifinalen. Så det må vara hänt, men att det är självpåtaget, att det är taktiskt sett, att det är det sättet som Finland spelar på, så det tycker jag fortfarande inte känns rätt heller efter finalen.
Nej, jag håller alltså nu med det här. Det var därför jag citerar Kari Jalonen, Yles kommentator. Tyvärr satt han som Yles kommentator och stod han inte bakom bänken för Finlands lag. För vi talar före den här. Vi har talat oss trötta i ett år på det att, om det att, det där, att Antti Pennanen inte är rätt man att leda det här laget. Och det talar vi här precis före OS, och vi talar till och med under OS om det. Och så snallar vi om att, hej, att nu tar spelarna över. Och Mattias tyckte att det var en bra sak att spelarna tar över. Och jag höjer lite mig själv nu här, för jag sa att i princip, jo, men tränaren har sin plats. Det där på spelarnas energi, det gör dem osäkra om inte kan lita på att, hej, att vi gör som tränaren säger. Om de inte har den där Erkka Westerlund som i Turin 06 eller i Sochi 2014 som bidrar med att vi litar på honom. För när jag har funderat på det här nu nonstop sen den där matchen, så upplever jag att delvis, en del orsak till att det blev som det blev när Finland bara backa, berodde på att det där mentala, det liksom, de hade inte den mentala krafterna när att göra någonting annat, och när de måste dessutom fundera på det, att är den här taktiken den rätta? Så tolkar jag det, att det var Pennanen körde in det här, den värsta sorten av den här finländska medenpeli, att vi bara backar och räknar med att vi lyckas med det här, vi dödar känslan från spelet, och utan känsla finns det ingen ishockey. Jag är något så fruktansvärt besviken på hur Finland spelar i två perioder.
Men jag vill ändå liksom, för jag tror ju inte att det är riktigt så där svartvitt. Jag tror ju inte att Pennanen har stått på bänken och sagt att killarna att, hej, att nu backar vi. Utan att om man lyssnar till exempel på spelarna, jag tänker själv på Roope Hintz, för det var honom som jag lyssnade på i intervjuzonen. Och han sa det tydligt att det var vi. Och då säger han inte tränarna sa åt oss att vi skulle backa, utan vi spelare börjar backa. Och jag tror att det på riktigt nu liksom ligger något mentalt i det där också. Det här Lejonlandslaget helt enkelt inte hade fått spela tillsammans tillräckligt mycket för att få det där självförtroende. Men nu tänker jag börja blicka framåt, och jag har en rolig parallell att dra för alla som är optimister gällande Finlands hockeyframtid. Jag tror att du speciellt, Anders, kommer att gilla den här parallellen, för jag tycker att det finns jättemycket som man kan dra paralleller mellan det här laget och det laget som gick till OS-final i Turin. Om vi börjar med vad som hände före turneringen. Vad hände före turneringen? Jo, Alexander Barkov skadade sig och kunde inte vara med. Vad hände före Finland spela OS-hockey i Salt Lake City? Jo, Saku Koivu kunde inte vara med. Finland gick in i en turnering utan sin första center, första gången egentligen i den uppsättningen, och spelade en OS-turnering. Åkte ut mot Kanada då. Finland åkte ut mot Kanada här. 4 år senare, efter att ha också spelat en World Cup som Finland också får spela nu, så var de sen mycket mer redo att gå hela vägen. Så jag väljer nu att vara jätteoptimistisk här och tänka att redan om 2 år i World Cup kan det se mycket bättre ut, och sen i OS om 4 år med den här samma stommen dessutom, så kan det bli hur bra som helst.
Mattias har rolig syn på vad som är positivt med tanke på framtiden. Synen på positivism är alltså att han såg tecken i luften på att Finland kommer att förlora en OS-final mot Sverige om 4 år i Nice.
Det här är det att Salt Lake City såg till Finland ut i kvartsfinalen. Det här laget är rensteget före. De åkte ut först i semifinalen. Så det betyder att vi kan räkna med att det blir OS-guld 2030. Det är helt givet. Det är 100% säkert.
Jag tror så här. Jag är då mindre optimistisk än Mattias. Jag tror definitivt att det här var den riktigt stora chansen för Finland att vinna ett OS-guld. Jag tror Finland var närmare världsstaten, närmare de bästa länderna nu än om 4 år. Och därför så vill jag gärna ännu haka mig fast vid det där om att tänk, skulle det ha kunnat gå på ett annat sätt? Och eftersom det nu var så vansinnigt nära att Finland skulle ha slagit Kanada, som sen var spelmässigt bättre i finalen, så tycker jag att det är en befogad fråga, att vad ska jag kunna göra så annorlunda för att Finland skulle gå hela vägen och ta den största segern utan någon som helst tvekan med ett OS-guld i den här sportens historia i Finland. Och det här att Barkov saknades, så det är ju givetvis en grej. Det kan man sitta där på ålderdomshemmet och fundera över, att tänk om Alexander Barkov skulle kunna vara med i Finlands uppställning. Men sen är det 2 andra saker som jag gärna hör er om. Tror ni att Mikko Rantanen var skadad, är det första. Tror ni att Mikko Rantanen inte var på toppnivå? För Mikko Rantanen som ska producera på absolut toppnivå som skulle ha gjort dubbelt fler poäng än vad han gjorde, eller säg 10 poäng istället för 6, så skulle kunna lyfta Finland till olympiskt guld. Och sen, när det var så otroligt små detaljer, så skulle bara det att man skulle ha haft Oliver Kapanen i uppställningen från början kunna vara en sån grej som skulle ändra på hela alltihopa.
Om jag propsar på att svara först, och det där, jag tycker det där Mikko Rantanen grej, för vi har alla säkert funderat på det där, varför Mikko Rantanen inte gör såna grejer som han gör helt solo i Dallas mot ungefär mot samma nivå av motstånd. Och det där, så den där skada, att han skulle vara skadad på något sätt, så skulle ju nog vara väldigt logiskt. För alltså jag funderar när jag såg det där Matt Boldys första mål idag. Att det var ju en sån där grej som Mikko Rantanen gör var fjärde match i det där i NHL. Och den här turneringen, typ mot Dallas, mot Kanada, så försökte han inte ens en enda gång ta sig förbi, göra en sån här solo-grej. Jag har hemskt svårt att tro att han plötsligt inte skulle kunna göra det mot det där, mot Drew Doughty, mot Colton Parayko, mot Travis Sanheim, när de har Kanada-tröjan på sig, när han kan göra sånt, när han har Dallas-tröjan och de har sina lagtröjor på sig. Så det där, jag svarar först på den här Rantanen-grejen, så får Mattias sen kontra, men jag tycker det låter logiskt att det någonting harmar honom, någonting störde honom.
Alltså jag kan nog hålla med, för att alla har ju pekat ut nu den här ena tacklingen som Tom Wilson gjorde på honom nära sargen, och att han såg lidande ut efter den, men att han ändå var inne på isen också efteråt, så det liksom skulle ju kännas logiskt att på något sätt det fanns någon underliggande skada där som sen bara blev värre på grund av den där ena tacklingen av då, i det här fallet Tom Wilson.
Men samtidigt så vill jag ändå säga att Mikko Rantanen, när han inte är bekväm i ett spelsystem, så då ser det ut så här. Att det är inte första gången det har sett ut så. Jag tycker att den här Mikko Rantanen som vi fick se nu i landslaget liknar också den Mikko Rantanen som vi såg i Carolina Hurricanes. Ärligt talat, så känner jag.
Det är sant. Alltså det är sant att det var på något sätt att det där är just det som jag också funderar på mycket. Berodde det bara på att han är så beroende på något sätt av den där mentala laddningen och han inte hade den här av en eller annan orsak, eller var det en skada? Det kanske det någon kommer fram, men han borde definitivt ha kunnat göra mera, och han skulle ha kunnat göra skillnad. Men sen den här andra frågan som jag också tycker att är väldigt bra, att nu när man har sett allt det här, så visst är det så att fast Teuvo Teräväinen spelar mest av alla finska det där forwardar mot Kanada, så visst skulle det ha varit bra att Oliver Kapanen skulle ha spelat den här turneringen istället för Teuvo Teräväinen ute på isen.
Nej, jag tycker ju samma. Jag tyckte det blev ju lite så där att man kritiserar tränaren av gammal vana, och dessutom att man alltid saknar spelarna som inte är med. Det hör ju lite till sak också, att det är ju alltid de som inte är med i en VM-trupp som borde ha varit med om Finland blir utslagna i kvartsfinal. Och jag tänkte om det nu kanske var lite samma sak här med Oliver Kapanen, att det blev någonting att gapa efter, att det blev en lite hype där. Men sen så tyckte jag han visade igår hur bra han skulle ha varit. Jag tyckte han var så pass bra i bronsmatchen så att han verkligen skulle ha bidragit med en extra dimension till Finlands spel, att det skulle ha gett fler möjligheter att laborera med i de där toppkedjorna, att en eller till och med två kedjor skulle kunna få fart om han skulle ha varit med hela tiden. Om vi till exempel då skulle ha haft Mikko Rantanen och Oliver Kapanen samtidigt i uppställningen, så skulle det ha gett en helt annan tyngd. Så det här tycker jag tycker det är någonting som Pennanen får ta på sig, att han inte var modig nog att slänga in en spelare som har gjort 18 mål i NHL och som är en frisk fläkt, fräsch, rätt fattning och sådär, om vi pratar klubba, rätt typ av spelare, och helt enkelt en som ska kunna gjort skillnad.
Jag vill nu säga gällande just Oliver Kapanen och Antti Pennanens beslut gällande honom. Det här är faktiskt det som jag är mest kritisk till Pennanen för. Och det här är det som vi har fått höra här. Vi har inte fått höra det av Pennanen själv, men vi har fått höra det av personer som har hört det av Pennanen. Så det här är nu lite så här, det låter lite som trasiga telefoner, men i och med att de källorna är de som de är, så litar jag på dem. Och här var tydligen Pennanens resonemang att Oliver Kapanen är en center, punkt slut. Och att han upplevde att Kapanen är inte en bättre center är någon av dem som spelar center i den här turneringen och därför fick han inte spela heller. Och det är det dummaste jag har hört, ärligt talat. Han spelade på kanten i bronsmatchen, gjorde det hur bra som helst. Han ska kunna spela på kanten hela förbannade turneringen. Så jag undrar liksom mest här när jag fick höra det, att är Antti Pennanen då en sån person att han tittar på Kanadas landslag och tänker att titta de har McLean Celebrini och Connor McDavid och Nathan MacKinnon i samma kedja. Vilka sopor, de förstår inte sig på ishockey.
Ja, alltså, väldigt, igen är en grej som jag tycker man kan kritisera Pennanen för. Jag ger ju inte ännu heller nu upp med det här när jag säger att Pennanen får ta hemskt mycket ansvar på sig och överhuvudtaget för den här kanske kemin också med laget just i den här matchen mot Kanada. För om det är så som det där dumma Mattias säger att spelarna själva bara konstaterar att vi bara blev tillbakatryckta, så då är det ju en coach, då är det en bra coach som hittar det där sättet att få de där killarna att tro på sig själv och säga att hej, att när det här dugar inte, nu måste ni köra på, kan ni inte bli passiva. Jag kan inte lyfta gasen nu från den här kritiken att jag upplever att Finland inte fick någon som helst hjälp, ingen mervärde av den mannen som borde ha gett det bakom bänken.
Nej, jag håller med Anders. Samtidigt, för att då bli lite bredda, så det som han lyckades med, så det fanns ju saker som han lyckades med också, det fanns finländare som lyckades. Jag tycker med facit på hand att vi kan slå fast att det var helt rätt att spela Jose Saros i varje minut i den här turneringen, att det var rätt att ha honom som uttalade detta, att det var rätt att till och med spela honom i matchen mot Italien. Och man kan ju inte säga annat, för jag tyckte han slutade på topp Jose Saros, jag tyckte han var helt briljant i bronsmatchen och att den bronsmatchen skulle kunna bli betydligt mer spännande om Saros inte skulle ha varit så bra. Och eftersom det var Saros sjätte match i turneringen så kan man ju då inte säga annat än att han blev rätt matchad. Så det tycker jag han ska ha beröm för. Och sen så tycker jag också att det är ju kanske ganska självklart att sätta ihop dem, och det är kanske givet att det ska vara en duo, men inte hade alla dem i samma kedja hela vägen inför OS i alla uppladdningar, i alla infortexter. Men nu hade det ju en alldeles fenomenalt fin kemi, Joel Armia och Erik Haula. Gud vad de spelar bra ihop, de spelar bra i numerärt underläge ihop, de spelar bra i 5-5 ihop, de hittar varandra, de trivdes ihop, och det ledde ju till att Joel Armia blev bästa poängplockare i det här laget, och det ska han ju inte, tror jag, ha varit med någon annan center än Erik Haula, som han var på samma nivå som, och vilka fina mål de gjorde och sådär, så att även om det kanske inte direkt är kärnfysik att sätta ihop dem och låta dem spela stora delar av turneringen tillsammans i fjärde kedjan, så det gick ju åtminstone rätt för Finland. Den duon var ju helt superrolig att titta på rakt igenom.
Jag vill nu säga så pass mycket för att försvara mig själv när du, Anders, lyfte fram det där tidigare, att jag sa att jag tyckte att det var bra att spelarna tog över. Jag tyckte att det var bra med tanke på förutsättningarna. Och förutsättningarna var den att Antti Pennanen kommer att träna det här landslaget i den här turneringen, punkt slut. Det kan vi inte ändra på. Och med tanke på det så tycker jag att det var bra att spelarna hade tagit en större roll. Men jag håller egentligen helt med dig det vad du sa, att med en starkare tränare så kan det bli bättre än ett brons. Jag tror att brons var maximi för det här laget med tanke på de här förutsättningarna. De hade en coach som spelarna inte litar på, och att spelarna då själv skulle försöka guida sig förbi ett Kanada som kanske hade det på pappret bästa landslaget vi någonsin har sett med i den här turneringen. Så det var ju egentligen utopi med facit på hand. Men med tanke på förutsättningarna så tror jag också därför just att brons var maximi för de här lejonen i den här turneringen. Och det för mig sen vidare till nästa fråga. Vi vet redan att Antti Pennanen kommer att coacha nästa VM. Han kommer också att stanna kvar över 2027. Vem ska ta över sen? För det är ju den här nyckelfrågan. För sen är det en landslagstränare som ska leda in Lejonen i World Cup 2028 och förhoppningsvis då också föra det arbetet vidare in i OS i Nice 2030. Men vem ska det vara då?
Alltså, jag vill ju inte tro att det här, allt det här nu som hände, också den här nyheten som kom fram om att det var mer än en spelare som hade försökt få igenom tanken att det kanske är så att man borde ha en NHL-coach bakom bänken med det där när det är NHL-turnering. Så jag vill ju inte ge upp hoppet på det, att jag tror att innan vi är i februari 2028 så har man kommit till den slutsatsen att när vi har de här killarna i en sån här turnering och den turneringen spelas i Nordamerika, så måste vi ha en NHL-coach som leder det här laget, och det arbetet hoppas jag att börjar inom ett år.
Nej, jättebra sagt av Anders. Så jag skriver under helt. För jag tycker att tidigare när man har byggt trupper i Finland så har man faktiskt behövt ta ställning till, man behövde ta ställning till KHL under flera olympiska spel, och före det så fanns det helt enkelt inte tillräckligt många spelare i NHL som var finländare för att bygga ett lag med bara NHL-spelare. Men nu i och med att han satt på läktaren, Mikko Lehtonen, så var det ju uteslutande ett NHL-lag som spelade. Det var inte alls som i Sochi där Jarkko Immonen och Sakari Salminen och dylikt kom från KHL och bidrog, Juuso Hietanen, utan det var alltså bara NHL-spelare, och därför tycker jag det är en ganska stor skillnad att man behöver inte ha koll på vad som händer i Europa för att coacha Finland i OS om 4 år heller, utan det räcker med att ha koll på hur man coachar i NHL mot NHL-spelare, och därför är jag helt på Anders linje, 100% på Anders linje. Dra in en NHL-coach, en som coachar vecka ut, vecka in i NHL, och kör Finlands projekt i Nice 2030.
Ja, alltså jag håller egentligen med, men jag lyfter fram att det finns ett alternativ B här, men jag tycker att det är liksom som är positivt, för jag tycker att det där egentligen skulle vara den här optimala lösningen, att man tar in en NHL-tränare bara för World Cup och bara för OS, punkt slut. Och sen vet man också att alla som skulle intervjuas för cheftränarjobbet i det skedet skulle vara ganska sura om de skulle få höra det här. Men det positiva är ju det att vi har kritiserat Sam Hallan mycket också, men han har ju öppnat för den här diskussionen i Sverige, att är den här förbundskaptensmodellen som vi har i Finland och Sverige, att är den i dagsläget. Behövs det att det finns någon som på något sätt måste staka ut en sån här ett spelschema som man ska följa om man spelar landslagsishockey i Finland? För jag börjar ju tycka att det börjar kännas ganska förlegat och bevisligen inte jätteframgångsrikt heller, med undantag för det här OS-bronset, om vi tittar vad som har hänt efter att Finland tog VM-guld i Tammar först 2022. Men med det sagt så tycker jag ändå att det finns tränare. Det finns framförallt ett namn som jag skulle vilja lyfta fram redan nu, bara för att ha det sagt någonstans on the record, om det sen händer, om det går jättebra, så tror jag att den enda tränaren i Finland just nu som skulle kunna komma in och ta över ett NHL-landslag och faktiskt leda dem framgångsrikt genom att träna dem som ett NHL-lag, Olli Jokinen.
Jag tycker att Olli Jokinens arbetsprov är ärligt talat ganska risiga. Det vad han har gjort i Helsingfors IFK i år övertygar inte fick han riktigt heller maximalt ut i Timrå. Bra grundserier i Jukurit, ja, men inget vidare slutspel. Jag tycker att hans hit and miss rate är alldeles för låg, för att jag tycker att bara det att han själv har varit en NHL-spelare som typ aldrig gjorde en slutspelsmatch, jag tycker inte att det är tillräckligt med meriter, för jag tycker att det vad han har visat som tränare så är för mig inte tillräckligt.
No, jag har exakt. Men jag tror att det är de meriterna som är de enda viktiga i det här sammanhanget. För att om du tittar på de spelarna som
matcher
nu är
i NHL.
Ja, alltså, inte bryr de sig om vem som har varit framgångsrika i FM-ligan i ishockeyn. Och det är det som ishockeyförbundet bryr sig om. De tar ju in uttryckligen såna tränare som har nått framgång i FM-ligan och som har varit med i förbundets verksamhet. Men de här killarna som bara lirar NHL-hockey bryr sig ju fan i det. Så de behöver ju någon som de ser upp till av en orsak eller en annan. Och jag tror ärligt talat, efter nu att Jukka Jalonen lägger visselpipan på hyllan, som han nu väl har sagt indirekt att han gör efter det här, att han lämnade italienska förbundskaptensjobbet, så finns det inte en enda tränare i Finland som per automatik med sitt CV har den respekten hos NHL-spelarna.
Men jag tror inte att NHL-spelare är så banala. Jag tror att om man har Olli Jokinen, som i Timrå är mest känd för att han gick omkring och sa fucking, 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 fuck på olika videos, och har blivit en IFK-tränare som har sett att Helsingfors IFK har tagit 0 poäng av 12 mot Kiekko Espoo i grundserien. Jag tror inte att NHL-spelare är så banala så att de tycker att för att han har haft 1000 matcher i NHL som spelare så är han rätt man. Jag tror att de kräver mer också på till exempel ett taktiskt plan än att man ska ha gjort himla matcher, många matcher i NHL som spelare.
Ja, och jag tror igen så här, för att gå tillbaka till det här Mattias ursprungligen vad du sa om att Sam Hallam har öppnat för det här med det där med projekttränare. Jag tror att när den här snöbollen en gång har börjat så småningom, kanske inte ännu rulla men bildas, så tror jag att det är en utveckling som egentligen inte går att stoppa, för precis som du sa så det måste ju vara så att i något skede är det inte bara vi och det där och några andra som tycker att det är förlegat med den här tanken om att man har en fulltidsanställd landslagstränare som inte gör någonting annat än tränar landslaget. alla landslagsledare har alltid sagt att de saknar den där, att de saknar den där kontakten, dagliga kontakten, och indirekt tycker jag att man också har hört på dem att de är rädda för att de tappar sin liksom konkurrensfördel, sitt spets som coach när de tar den rollen. Så jag tror ju att vi är på väg mot det, att det blir projekttränare. Hur långa det där projekten är, om det är olika projekt för EHT och VM och det där sen sån här World Cup och OS, och det tycker jag på sitt sätt är ganska klart. Men jag tror inte att det ser ut på om ens 4 år när det är OS nästa gång, på det sättet som det ser ut idag. Det är självklart att vi har en fulltidsanställd landslagstränare.
4 år är en jättelång tid, det måste vi komma ihåg. Och jag tror att Rickard Grönborg här har en nyckelroll faktiskt, fast han inte har med det finländska landslaget att göra. För Rickard Grönborg har nu blivit anställd av det svenska landslaget, och ingen vet riktigt vilken roll han har. Ingen vet riktigt hur mycket han ska stå bakom bänken, hur mycket han har hand om turneringar, hur mycket, helt enkelt hans arbetsroll. Och jag tror att Finland på så lång tid som 4 år kan vara benäget att kolla lite på hur man gör i Sverige, och att därför, helt som Anders säger, kan det kännas oerhört mycket mer naturligt, det som vi pratar om nu med en projekttränare för OS 2030, än vad det gör just idag.
Nej, alltså jag håller 100% med dig, för jag tror ju liksom att nyckeln här är det, vad gör Sverige och vad leder det till? Vad leder det till att spelarna kommer med för feedback? Hurdana resultat presterar de i turneringar, då framförallt VM? Så jag tror, alltså ja, om Sverige går in för det här, vilket jag hoppas att de gör, för jag tror ju också att det här är framtiden, så då tror jag också att Finland sen följer efter. Sen är jag lite skeptisk till att de faktiskt ska göra det inom loppet av 4 år, men osvuret bäst, vi får se vad som händer.
Men så finns det ju en intressant utvecklingsstig här också som är möjlig. Det kanske kommer för snabbt, men den är ju inte fullständigt omöjlig. Om vi tänker på det där att i något skede så finns det en ganska stor möjlighet att Tuomo Ruutu blir annat än en assisterande tränare i NHL. Och kanske en tränare som egentligen, fast han nu inte är ännu inne i NHL, utan ännu det där tränar juniorhockey i Nordamerika, som kan ta väldigt snabba steg framåt, är Jussi Ahokas. Och han kan vara om 4 år var som helst när det gäller att vara en coach i Nordamerika.
Och så ska inte vi glömma heller att Lauri Mikkola har haft många av de här spelarna i juniorlandslag, och sen när han vinner 2 raka FM-guld med Vasa Sport, så känns han ganska given som förbundskapten i OS 2030.
Nej, men alltså det stora problemet här är ju spelarproduktionen för Finland. För att jag tror ju att den här stommen, bortsett kanske Mikael Granlund och garanterat bortsett Teuvo Teräväinen, har ett till OS i kroppen. Men jag vet ärligt, vem annan ska man sätta in i laget? För just nu känns det som att det inte finns några aspirerande spelare som skulle kunna vara med sen i Nis.
Nej, nu är det ju det här.
Och det är framförallt backarna jag tänker på.
Nu är det ju väldigt långt det här laget som ska göra det. Så kommer det med någon sorts sannolikhet, kommer det någon som överraskar oss, någon som man inte har tänkt att ska ta sådana utvecklingssteg som kanske gör det. Men det här kan man ju dra paralleller till det där, till det här svenska gyllene generationen som möjligtvis spelade sin allra bästa ishockey i World Cup 1996, men vann OS-guld nästan exakt 10 år senare. Så det där, den här generationen har nog ännu ett par turneringar i sig. De kanske till och med blir tuffare av sådana motgångar, och så får man ju hoppas att Alexander Barkov inte skadar nästa gång det gäller.
Nej, Barkov är ju onekligen fortfarande den viktigaste finländska spelaren om vi kollar på OS om 4 år. Men jag tycker att stommen, ja, men för mig är det nog väldigt många spelare som inte kommer att vara med. Om vi nu till exempel tittar på Haula och Armia, som ju sist och slutligen hade ledande roller i det här laget. Jag är inte säker på att Rasmus Ristolainen är en OS-back. Olli Määttä var sist och slutligen ganska viktig. Jag undrar om någon av de här 3 målvakterna är OS-målvakt om 4 år. Att det är väldigt många roller som ska fyllas. Och så som det ser ut i finländsk hockey när det gäller återväxten, och framförallt när det gäller de där NHL-spelarna som finns bakom den här truppen. Vi har ju pratat om det hela säsongen, att Sverige har ganska många landslag att ta av i NHL, och också Kanada och USA, och Finland har inte. Så det är nog många spelare som måste kliva fram under de kommande åren för att Finlands chans att vinna guld ska vara lika bra som det var den här gången.
Jag vill bara påpeka här nu att de ledande spelarna, helt som Anders sa, de ledande spelarna i Tre Kronor i Turin 2006 var väldigt gamla. De var alla äldre då än vad Finlands stumme spelare kommer att vara i Nis. Så jag förhåller mig fortfarande positiv. Det är sen efter kvartsfinalförlusten mot Slovakien i Nis, så sen kan jag börja lägga ut texten. Men fram tills dess tänker jag åtminstone säga att glaset är halvfullt.
Nej, jag tycker också att åldern kommer emot för antagligen för Armia, Haula och Granlund. Men sen just de här andra spelarna, det är den här som jag nu kallar för generationen som vann det där VM-guldet i 2014, fast Olli Määttä och Alexander Barkov inte var med i laget, så de hörde ju till den årskullen. Så inte de får gamla då ännu. De är någon av dem är 34, någon av dem är 33. Det är ännu en ålder som man kan vara en helt hålla, vara på toppen ännu. Så att, ja, men för att sen, där går mindre, där ser jag den där avgrunden. När den här generationen sen på riket börjar falla bort så att det inte mera finns kvar, så då får nog Finland glömma för den framtiden som jag kan se framför mig, möjligheten att kämpa till exempelvis med Sverige i storturneringar.
Men tror ni Jose Saros 2030 är Henrik Lundqvist på toppen av sin karriär? 2006.
Ukko-Pekka Luukkonen kan vara det. Han skulle ha varit med i det här laget om han inte skulle ha varit skadad.
Eller Levi Meriläinen, han är också på gång. Om vi nu ska lyfta fram en annan som är liksom fem före att vara en startande målvakt i NHL.
Men att säga att Levi Meriläinen är Henrik Lundqvist om 4 år, så då ska nog ganska mycket gå rätt.
Men nu är det, alltså, nu är det för mig åtminstone, så nu är det UPL som är den här stora framtidsmannen. För han kommer in, han är nu 26 år, så han kommer möjligtvis, om hans hälsa håller, så kommer han antagligen att vara om 4 år. Om 2 till 4, från ungefär 28 till 33-34 är vanligtvis målvaktens allra bästa ålder, så han är mitt stora hopp när det gäller finska målvakter i framtiden.
Nej, så är det. Och sen för att ta lite positivare, så vi hade ju lite namn som vi bollade med här med Mattias tidigare idag. Och Konsta Helenius tror jag kan vara en jättebra spelare om 4 år. Jag tror att Lasse Boelius, om allting går rätt, kan vara en back som faktiskt spelar i NHL om 4 år. Här finns sån här som Marco Räty som kan ha en utveckling. Och sen så nämnde ju faktiskt också Mattias Joakim Kemell. Och så, jag menar, det finns ju såna Kemell och Lambert och så vidare. Emil Hemming som är någonstans i utkanten av NHL-lag. Och som på det sättet inte alls känns som omöjliga OS-spelare om 4 år, förutsatt att de tar plats i sina organisationer och får speltid.
Ja, för nu ska vi ändå minnas att om vi för ett år sedan skulle ha sagt att Oliver Kapanen kommer att vara en skrällpetning under OS, så skulle vi antagligen skratta åt oss själva, för det skulle låta så befängt.
Jo, det går snabbt. Sen när det plötsligt går snabbt för någon, så kan det gå väldigt snabbt. Det är ju det med att det finns såna spelare som vi inte nu kanske tänker oss, som sen plötsligt tar grymma utvecklingssteg.
Nej, men exakt, så är det ett namn som Lenni Hämeenaho. Inte alls otänkbart att han liksom ritas in med Black 2030.
Men OS-finalen då? USA slog Kanada 2-1 efter förlängning, och jag har på känn, Anders, att du är upprörd över hur Kanada spelar.
Jag är upprörd. Alltså, ska vi säga att jag är förvånad över att Kanada föll på det som kanske ingen av oss trodde att de skulle falla på att de inte kan sätta puckar i mål. Och det var väl det sista scenario som fanns, för nu gjorde ju vare sig det var ofrivilligt eller om det var taktik, men nu gjorde ju USA i princip samma sak som det där Finland i semifinalen. De ledde med ett mål, sen började de backa. Och sen var det Kanada som körde, fick köra på. Och det är väldigt sällan man ser att Kanada inte vinner såna matcher när de får göra det.
Jag tycker att det är väldigt enkelt att analysera den här matchen. Jag tyckte för det första att det var en alldeles fantastiskt bra hockeymatch. Otroligt underhållande. 2 bra lag visar sig egentligen från sin bästa sida. Och jag tycker att USA vann helt fullständigt på grund av att Connor Hellebuck visar att han just nu är världens bästa målvakt. Jag tycker alltså att Kanada var spelmässigt bättre. Jag har svårt att liksom anklaga någon kanadensare för att inte ha varit tillräckligt bra i den här matchen. Också de som sen inte fick några poäng, det vill säga Macklin Celebrini, Connor McDavid och Nathan MacKinnon. Jag tyckte att klart det att de skulle kunna sätta in pucken i tomt mål, men jag tyckte att de var bra. Jag tyckte att de kanadensiska forwardspelarna var jättebra. Jag tycker intensiteten som Kanada spelade med var imponerande. imponerande att få så här mycket skott mot ett så här bra amerikanskt lag, så tycker jag är imponerande. Jag tycker att USA helt och hållet vann för att de hade Connor Helleback. Och det var ju snacka inför Four Nations, att USA kommer att vinna Four Nations för de har Connor Helleback. Den gången räckte det inte, men så kommer det med ett års delay efter en lite svajig säsong i Winnipeg istället, att USA vinner OS-guld för att de har Connor Helleback.
Nej, han var ju ur Kanadas synvinkel, så han var, det var Dominik Hašek var 1998 när Kanada åkte ut i semifinalen mot tjeckarna. Men för mig kulminerar den här finalen i det att, som det där som jag sa i ett WhatsApp-meddelande här till det där Toffe Herbert, så att Nathan MacKinnon hade i tredje perioden halva målet tomt framför sig. Han fick pucken precis på bladet på klubban i rätt situation, rätt position. Det var en halv meter från målet. Han missar inte såna lägen. Det var inte Connor Hellebacks förtjänst. Han sköt i sidonätet och han gör inte sånt. Han darrar på manchetten i det läget. Och det var för mig, där kulminerade den där finalen för mig.
Jag tror att Helleback hade gått in i huvudet på dem liksom sådär, att de hade någonstans, jag håller med han där, så att det var huvudet som inte höll. Och jag tror att det var Hellebacks förtjänst, för att också som Kanada spelade där 5-3-spelet, det var ju konstiga skott, och det var liksom ett kanadensiskt lag som spelade 5-3 i 90 sekunder och får det att se lite sådär ängsligt och trögt ut. Det finns ju inte på kartan. Och jag tror att redan i det skedet så kände de sådär att det krävs någonting extra för att överlista Helleback, som de inte kände mot Jose Saros på samma
Precis.
Sätt alls.
Jag måste lite be om ursäkt här, för att jag hade just alla tider chans att så här spontan plocka med några gäster i podden, för jag står alltså utanför Santa Julia och bandar inne och nynnar, för det hörs lite bilar i bakgrunden och så här. Här gick just Bill Guerin och Bill Cedo förbi, men jag tänkte att nej, vi har Toffe Herberts, det räcker, och han bjuder på så bra analyser, och jag håller med er båda. Alltså jag tycker att det var dels säkert just att det var Helleback som var så bra, för vi har ju sett det redan med Kanada. Jag vill säga att Saros har varit ett hjärnspöke för Kanada tidigare, inte i en sån här liknande turnering, men förra VM där Kanada ändå hade väldigt bra spelare, så blev han också ett hjärnspöke för dem på lite samma sätt. Men så tycker jag ju också att det här liksom syntes på Kanada, att de var nervösa i den här matchen. Att de här insatserna här var så himla mycket högre än vad de var i Four Nations på något sätt. Att OS ändå är OS för NHL-spelarna också. Att hur mycket NHL en puffa Four Nations som är the next best thing, så kommer det inte ens nära. Att en OS-final är en OS-final mot ärkerivalen, och då pallar de bara inte för trycket helt enkelt.
Alla är tysta.
Ja, men alltså om ingen har något att säga, så vad ska vi nu väckis börja hålla på?
No, ska jag säga att det där att... Vänta, vad ska man säga? Att, jo, och det där av alla... vi har följt med Kanada i många turneringar och kan konstatera att det är helt otroligt ovanligt att någonting sånt sker. Att Kanada inte får ihop det när det sker, när de har på det sättet matchen i sin hand, att de känner att de har liksom greppe om matchen. Och det där att Connor Helleback blev ett spöke för dem, så jag har faktiskt, jag har inte sittit på den här nivån annat än just i Nagano 1998.
Nej, och någonting som ju...
Ta du bara.
Någonting som jag också hört till sak, så att det avgjordes ju 3-3, och det är ett lotteri. Jag menar, det är klischéfyllt att det är ett lotteri, men när det handlar om 3-3, så det kanske inte helt och hållet vilket som var det bästa hockeylaget som sist och slutligen vann, utan det var det lag som först gjorde mål i 3-3, och det är långt ifrån samma sak. Samtidigt så förstår jag att man spelar 3-3 i en OS-turnering, för listan på bolag som sände den här matchen, den är vansinnigt lång. Och alla de så tycker kanske inte att en OS-final i hockey är världens största sak. Och de vill inte sända 3 förlängningsperioder som det de facto kan bli, vet vi, om man spelar med 5-5. Så jag förstår jättebra att man vill ha ett snabbt avgörande. Jag förstår därför den här 3-3-aspekten hur bra som helst när det handlar om att låta hockeyn växa. Att man vill att matchen ska vara över på max 65 minuter, som det ungefär blir när man spelar 3-3. Men det ökar ju på risken för slump, och det gör analyser av vad som händer i en match betydligt mindre viktiga och mindre relevanta, eftersom det är så helt annat än vanlig ishockey att spela 3-3.
Och alla visste ju, alla inblandade visste att det skulle bli 3-3, så på det sättet så är det en det där förklaring som inte duger. Men det vet vi säkert alla att i Kanada så kommer man aldrig att godkänna det här. Den här diskussionen kommer att komma upp om 30 år, att om det skulle ha spelats med 5-5 så skulle vi ha vunnit. Och det här blir ju på det sättet då kanske en sån här favorit i repris, för i 20 år har man i Finland sagt att senast det var OS i Italien så var det inte heller det bästa laget som vann OS-guld.
Det som jag tror att de kommer att snacka om i Kanada däremot, jag säger inte att du har fel Anders, men jag tror att den stora frågan i Kanada som alla kommer att ställa sig nu är att vad om Sidney Crosby hade spelat och varit på bänken? Skulle det ha sett lika nervöst ut då?
Ja, och det är precis som vi kan i all evighet säga att vad skulle ha hänt om Alexander Barkov skulle ha varit på isen när Finland ledde med 2-0? Frågor som ingen får någonsin svar på.
Men innan vi sätter punkt för avsnittet vill jag bara lyfta fram en rolig grej till. Det behöver inte vara en positiv grej, men en lite rolig grej. För att jag insåg nu, i och med att Kanada förlorade den här finalen, så hade varje gång gått så i ett OS med bäst och bäst spelare med, att det lag som har slagit ut lejonen sen har förlorat finalen. Så om man känner sig skadeglad så är det kanske någonting som, det kanske är ett faktum som tröstar just dig. Men med detta har vi sett här punkt för avsnittet av Yle Sportens OS-specialbevakning helt och hållet. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt redan i övermorgon på tisdagen, och då är det full fokus på NHL som vanligt igen. Men för OS-del, jättekiva att du var med Toffe så här mycket. Det har varit jätteroligt att göra de här specialavsnitten också. Och vi hörs igen.
Tack Toffe, och tack och hej till er alla och ha det bra.
Tack till er, och det som Mattias sa sist, genialiskt, så det gäller inte bara faktiskt för bäst om bäst turneringar. Fråga fast Peter Forsberg.